Idag ska jag ta reda på om du är psykopat, Tove.
Men stating the obvious, det ser du väl att jag är?
Hur ser jag det, menar du?
Ja, men det ser man väl på mig. Jag är ju aldrig särskilt composed. Don't have my shit together, men jag är sjukt charmig.
Idag står skärskådning av egot och seriemördare på tv-menyn. Rent opium för oss blodtörstiga och navelskådande tittare.
Men är det så att vi som sitter bänkade vid det här uppbullade tv-bordet redan har förätit oss på båda? Börjar vi ana en analkande true crime-fatig och egodöd? Jag heter Tove Nordström.
Och jag heter Andreas Hörmark och det här är tv-kollen från Svenska Dagbladet.
Ännu en tv-vecka. Ännu en tv-vecka till böckerna, vi säger man så.
Jajamän, det gör man.
Ja. Vad har hänt nu då? Kan man fråga sig frågan var retorisk, för jag tänker svara.
Ja. Men som sagt, jag förväntar mig varje vecka att du kommer här och gör mitt jobb åt mig och håller koll på tv-världen. så skriv till verket, Tove.
Gamla snuskiga Paradise Hotel är tillbaka i höst. Blir du glad?
Ja.
Äntligen skriker vi rakt ut. Det här med snäll-tv då, den snälla Paradise som det hette. Det höll ju i en säsong, eller tills skandalrubrikerna kring det gamla hade lagt sig. Och nu är fulspel och knull-tv tillbaka. Vi får vad vi förtjänar.
Men såg du någonsin då det snälla Paradise Hotel?
Jag gjorde det. Jag såg
var det så mycket snällare?
Ja, det var det, men det var ju också olidligt.
Ja,
det fruktansvärt tråkigt.
Ja.
Otroligt tråkigt. Mm. Ja.
Något annat som är tråkigt, på riktigt tråkigt då, är ju att Richard Lewis, mest känd för rollen som sig själv i Curb Your Enthusiasm, dog förra veckan.
Just det.
Han är en av Larry Davids allra mest trofasta vänner i serien, även om man inte riktigt förstår hur han står ut med Larry. Jättesorgligt. I ett uttalande skrev Larry David så här att Richard och jag föddes 3 dagar ifrån varandra på samma sjukhus och under större delen av mitt liv har han varit som en bror för mig. Han hade den där sällsynta kombinationen av att vara både den roligaste personen och den snällaste. Mm. Men idag fick han mig att gråta och det kommer jag aldrig att förlåta honom för. Väldigt fint. Så typiskt Larry David på något sätt, men också ändå en värme man inte ser hos honom i serien direkt.
Det där var både peak Larry David och peak fint.
Verkligen.
Rest in peace. Men med det sagt så ska vi ju sluta glutta ut i världen och titta mer inåt istället. Det är dags för lite god skärskådning av oss själva.
Yes, för att Anders Hansens nya serie Din personlighet har ju kommit nu på SVT. Har du sett också, eller?
Ja, visst. Ja.
Psykopati får en tänka på mänskliga rovdjur. Men vi har faktiskt alla mer eller mindre psykopatdrag. Och de dragen kan bli särskilt starka i vissa situationer.
Han undersöker vad en personlighet är, varifrån den kommer och varför vi är som vi är. I första avsnittet så får man till exempelvis reda på att enäggstvillingar som växer upp i olika familjer, kanske som en konsekvens av adoption, i regel är ändå lika varandra som tvillingar som vuxit upp tillsammans. Ibland till och med mer lika varandra. För att tvillingar som växer upp tillsammans har en tendens att liksom vilja hitta sin egna personlighetsdrag.
Just det.
Att om den ena är en läsare så vill den andra bli sportkille för att man vill skapa den här distansen mellan sig. Men när man placerar i olika familjer så blir de mer lika varandra, för då får DNA att göra hela jobbet. Liksom.
Just det.
Väldigt intressant. Och sen andra avsnittet handlar om hur personlighet förändras över tid. Hur upplever du att din personlighet förändrats sedan du var, säg, 26? Blir man mer harmonisk och mindre neurotisk och sådär? Jag frågar såklart åt en kompis.
Det är så kul att det här är liksom ancient history för mig och det är typ imorgon för dig. men jag tycker väl att min personlighet, ja, faktiskt. Jag tycker den följer Anders Hansens utvecklingskurva, alltså den han presenterar som normal. Så det finns alltså fortfarande sätt på vilka jag kan betrakta som normal. Det är good news.
Ja,
men jag blir lugnare och lite tryggare med åldern. Men jag tycker att stommen för vem jag upplevde mig vara då är densamma idag. Men en annan sak som jag fastnar vid, som jag tycker föranleder en viss uppmaning nu, alla föräldrar, så tycker jag att vi kan dra en kollektiv lättnadens suck tillsammans på 3. Och det blir 1. två, tre. Suck. För att all forskning tycks fastslå att föräldrar inte formar barns personlighet som vi så oerhört självupptaget gärna vill tro. Givet då normala omständigheter ska sägas. Alltså att man, det inte handlar om ett hem med missbruk och våld och allt sånt där.
Precis.
Utan slumpen har en större påverkan än föräldraskapet. Det vill säga vilka kompisar man hänger med. Liksom saker som kanske händer under ens uppväxt. Liksom med yttre faktorer som drabbar en. Och det betyder ju lite på sätt och vis att vi är ofta dåliga samvete-hook. Kan man tycka. Typ. Men det betyder ju också att vi som barn, för det finns ju alltid andra sidan av myntet. Alltså den här utandningen är ju ena sidan, att vi slipper tänka att vi håller på att fucka upp våra barn fullständigt varje dag. Mm. Men det andra sidan av myntet, det är ju att vi kan ju inte heller skylla på våra föräldrar längre. För våra tillkortakommanden. Och det har ju varit ganska skönt att kunna säga, men det är fan mitt fel, jag är morsan.
Ja, precis. Ja. Men man kan väl ändå skylla på sig själv vad gäller då att man har spridit sina dåliga gener.
Jo, precis. Eventuellt så kan vi delvis skylla på deras DNA, men inte på de har uppfostrat oss.
Okej, okay, just det.
Och det ena är ju liksom ett aktivt beteende, det andra är någonting de inte heller själva kan rå för. Så att, och det här igen, viktig brasklapp under så kallade normalförhållanden. Men vet du vad de goda nyheterna är, Andy?
Nej.
Vi har ju alltid internet.
Ja, det har vi
internet att skylla på.
Ja.
Till alla våra tillkortakommanden.
Ja.
Ja, det är internets fel.
Ja.
Det är YouTube.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Men vad är grejen med att vi ska gräva så hemskt i oss själva hela tiden? Alltså är det verkligen nyttigt att vara så självupptagna? Alltså att vi ska ta reda på allt som är liksom, som utgör jaget på något vis. Vad tycker du?
Det känns som det finns jättemycket att säga om det. De senaste veckorna har det ju varit en debatt om det här också på kultursidorna mellan sociologen Roland Paulsen och typ alla medietränade psykologer i Sverige. Då har de ju framförallt pratat om psykoanalys och sånt där, men det är ändå ett angränsande tema. Och, ja, jag ska inte fördjupa mig i det, men ja, det finns uppenbarligen en växande kritik mot det här tjatet om anknytningsmönster och trauman och diagnoser och gula och röda personligheter och så vidare. Och jag tror att jag vänder mig lite mot den här tanken på att varje personlighetsdrag man har ska analyseras och stoppas in i en förklaringsmodell eller en diagnos. Egentligen spelar det inte så stor roll om man är introvert eller extrovert eller om man är, hur många poäng man får i noggrannhetsskalan. Man är väl som man är, va?
Mm.
Jag vet inte, jag har många i mitt liv som kan säga saker som så. Men jag vill inte hänga med på den här festen, för eftersom jag är en introvert person så kommer jag bli utmattad och det är viktigt för sådana som jag att vi får egen tid. Så därför har jag bokat in det och bla bla bla. Som att man bara har lärt sig det genom att läsa det någonstans, att en psykolog har sagt det till en, snarare att man själv känner det. Och då blir sådana där liksom olika då, så kallade diagnoser reglerande och blir som livsregler då, istället för att det är ett sätt att förstå sig själv och varför man reagerar som man gör i en viss situation.
Ja, precis. Och det där är ju liksom, tänker jag, ofta problemet med dem. Alltså det finns ju jättemycket lyckade exempel, åtminstone kring mig, med folk som har fått faktiskt hjälp av terapi och psykoanalys och sånt. Men det finns lika många exempel på folk som egentligen bara har nöjt sig vid olika, liksom, vad ska man kalla det, insikter eller förklaringsmodeller och sen inte begriper att det i sig är nödvändigtvis inte hjälp, utan det är vad du gör av de insikterna och hur du börjar agera annorlunda utifrån dem som är den faktiska hjälpen. Utan man stannar vid bara, precis som du säger, använder det istället som en förklaring till en ursäkt i de fallen det behövs, att liksom agera på ett visst sätt. Jag kan inte hjälpa det, för jag har ju faktiskt varit nu med XYZ.
Exakt, precis. Ja. Verkligen.
Ja, nej, men jag håller med. Jag vet inte om det någonsin har varit nyttigt att känna efter för mycket, och jag har aldrig låtit så mycket som en fundamentalist som när jag sa precis det där. Men det finns ju också bara överlag att man kan känna någon slags allmän tröttna på. Det heter inte tröttna, det heter tröttma. Så jag börjar om den meningen. Man kan också känna överlag att det finns någon slags allmän tröttma på allt det här grävandet och nystandet och navelskådandet inåt. Och lite grann i större perspektiv, är det verkligen vad världen behöver? Alltså mer självupptagenhet och mer mi, mi, mi. Jag känner nej spontant. Ja. Ur mig kommer ett nej.
Jag håller med. Och det är klart att om man har typ en narcissistisk personlighetsstörning är det ju praktiskt att känna till det, eftersom det är då enklare att jobba med det, så man slipper skada folk omkring en. Och det tredje avsnittet av då Anders Hansens Din personlighet handlar faktiskt om psykopati och narcissism.
Så intressant.
Han träffar ju till och med en kvinna som har en narcissistisk personlighetsstörning. Och när han frågar hur det är, så säger hon att hon tror att den som drabbas värst av det är hon själv. Vilket var väldigt typiskt en narcissist att resonera på det sättet, tyckte jag. Även om det säkert är sant till viss del, så var det kul. Men nu tänkte jag kolla lite snabbt om du är en psykopat.
Ja, vad kul!
Och för att göra det så har jag sökt mig till auktoriteter inom området, nämligen killar på Reddit.
Killarna och tjejerna på Reddit.
Men jag hittade en gåta som tydligen då, beroende på hur man svarar på den gåtan, så ska det säga då om man tänker som en psykopat eller om man tänker som en icke-psykopat. Så nu kommer jag ställa den här gåtan till dig.
Gud, vad spännande.
Och det här är alltså högst vetenskapligt.
Förstås. Frågesätter ingenting.
Okej. Okay. Vi kanske kan lägga på lite så här läskiga, spooky ljud i bakgrunden.
Ja, det tycker jag. Det ordnar vi.
En ung kvinna går på sin mammas begravning och stöter på en man hon inte känner. Han är otroligt stilig och vänlig, och kvinnan blir kär i honom direkt. Hon får aldrig reda på vad han heter eller vad han har för telefonnummer. Dagen efter dödar hon plötsligt sin syster. Varför?
Ja, men det är väl uppenbart då. För att hon hoppas att han ska komma på den begravningen också, eftersom han kom på mammans begravning.
Det är rätt, och det är även vad psykopaten skulle svara enligt Reddit då. Så att nu blir man ju lite skakig här, om jag ska vara helt ärlig.
Passar dig.
Ja, det tänker jag göra. Och framförallt med tanke på vad vi ska prata om nu. Det var ju praktiskt att vi landade i mord här. För att nu ska vi prata om true crime.
Ja!
Fast också fake true crime.
Just
alltså
det.
Alltså true crime på låtsas. Krångligt.
Väldigt.
Häng med, va?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, nej, men true crime då, det är ju en genre som har vuxit explosionsartat de här senaste 10 åren. Kanske egentligen sen podden Serial kom 2014. Där tittade ju den här undersökande journalisten Sarah Koenig på mordet på studenten Hei Min Lee, som hennes ex-pojkvän, alltså Heis ex-pojkvän Adnan Syed, dömts för. Och den här granskningen var sannolikt också upploppet för Syeds frigivning senare 2022 efter 23 år i fängelset. Har du lyssnat på Serial?
Nej.
Nej, jag minns faktiskt att det var en av de första poddar jag lyssnade på. Jag var helt tagen. Det var så otroligt spännande.
Jag kommer ihåg att det var mycket snack om den för några år sedan. Att jag minns när den kom.
Ja. Och sen har det ju fortsatt med andra fall efter det, men det här var ju liksom det första. Men sen dess då så har marknaden exploderat med innehåll om true crime. Det är podcasts, det är YouTube-serier, det är tv-serier, det är böcker, you name it. Det är en miljardindustri. Euro! Ja, och det väldigt mycket pengar.
Ja, men kanske det senaste då, liksom tv-serien som handlar om det här är då Based on a True Story på Viaplay med Kaley Coco och Chris Messina i huvudrollerna, och de spelar ett par med ett ganska torftigt äktenskap, kanske inte så passionerat. Alla deras vänner har affärer för att stå ut med den här vardagstristessen, men själva får de en annan idé då, och det är att ja, de har lite dåligt med pengar. Och maken då, Nathan, blir av med jobbet som tennistränare, och Ava, hans fru, lyckas inte riktigt som mäklare. Och när de listar ut att deras bekanta, en rörmokare som heter Matt, är seriemördare, får de den briljanta idén att istället för att anmäla honom till polisen så startar de en true crime podcast där de ska intervjua honom. Och sjuk grej för övrigt, han som spelar seriemördaren Matt då, han heter Tom Bateman. Alltså delar han efternamn med den seriemördande juppin Patrick Bateman i American Psycho. Sjukt ändå. Det kan ju inte vara ett sammanträffande.
Coincidence? I think not.
Exakt. Ja. Och jag menar, serien är ju uppenbarligen satir med den här ganska oetiska sidan av true crime.
Ja, alltså det vill säga att man då gör underhållning av tragedier. Liksom.
Precis, och ofta tragedier som har ägt rum ganska nyligen. Så att alla som är involverade i den här då, tragedin lever och kan ta del av den här podden och sådär. Och så tjänar man då jättemycket pengar på någon annans fruktansvärda upplevelser. Och trots att det som sagt fortfarande är en megaindustri, det är ju många som idag talar om en sån här true crime-fatigue. Alltså eller liksom en murder fatigue, alltså en mordtrötthet eller en true crime trötthet, och man har vadat i den här smörjan så länge att man känner sig helt utmattad och inte minst avtrubbad inför såna här hemskheter, och personer som har ångestproblem eller depressioner riskerar att få förvärrade sådana problem. Personer som kanske är rädda för att bli utsatta för hemska brott får en skev bild av hur vanligt det är. Att om man bara sitter och lyssnar på true crime-podder hela dagen så är det klart att man kanske tänker att sånt här händer överallt hela dagarna. Risken att man blir rädd för det. Dessutom är det så att alla poddar är typ exakt likadana. De följer samma form eller använder likartade berättargrepp. Det är samma ljudpåläggningar, samma dramaturgi. Jag vet att mordet på 16-åriga Malin Lindström i Husum 1996 har gjort kanske 10 olika poddar om i Sverige. Oj. Olösta fall, P3 Dokumentär, Krimrummet, Aftonbladet Krim, Svenska mordhistorier, Ståpäls, Öppet fall, P3 Krim, Oj. Förhörsrummet och så vidare. Fallen jag aldrig glömmer. Alla de har gjort varsitt avsnitt om den här serien, och jag misstänker att alla är ganska likadana.
Just det.
Så det är klart man blir trött på det. Men det absolut sjukaste i genren tycker jag är true crime mukbangs. Vad har vi på mukbang?
Alltså när man sitter och äter och smaskar i tv.
Exakt.
Eller streamar det helt enkelt.
Precis. Och så tänker du att man ska sitta och äta med dem liksom som middagssällskap, eller så ska man lyssna då på ljudet från deras...
Ja, lite ASMR-smask.
Precis, det kittlar i öronen då. Och somliga kombinerar då den videon, eller den sorts video, med återberättande av så här helt fruktansvärda, verkliga mordhistorier om liksom lidande. Vi kan ju lyssna på hur det kunde låta på Tone Sekelius YouTube-kanal för ett par år sedan när hon pratade om ett massmord som ägde rum på en julafton i Los Angeles 2008.
Nu har han liksom börjat bränna ner hela jävla hemmet. Det som händer är... att 9 personer dör.
Ja, alltså, liksom alla kommentarer då till den här YouTube-videon är stöttande, och de är så glada för att de har sällskap medan de själva sitter och äter och berömmer hennes förmåga att berätta den här historien då, där det dog hur många personer som helst. Liksom. Och jag vet inte, personligen tycker jag att det finns trevligare samtalsämnen. Eller vad säger du?
Ja, de är inte många, men det finns.
Ja.
Nej, men det är faktiskt helt otroligt.
Ja.
Och det roliga är också att man, alltså, det känns sen innan att man kan ha 2 tankar i huvudet samtidigt. Att på en intellektuell nivå så är det som att jag bara förfasas över vad är det för utveckling, och usch, nej, är det här man trött på? Hur kan vi hålla på med sånt där? Att det till och med finns mukbangs kring true crime. Fy fan, vad snaskigt. Och å andra sidan så uppskattar jag true crime själv. Tittar på jättemycket sådana dokumentärer. Det går inte ihop.
Nej.
Men, som så sällan när man är människa.
Nej, precis. Men du tittar mycket på det. Det är många kvinnor som gör det.
Ja, precis. Det där skulle ju kunna vara en fördom. Men det är det inte. Det är ett helt rimligt antagande. För det är ju inte bara, alltså dels då i den här serien based on a true story, så är det ju kvinnan i paret då, Eva, som är besatt av true crime. Och det säger ju based on a true story, eftersom det har visat sig att framförallt kvinnor just konsumerar den här typen av innehåll. Och jag med. Och nu ser jag att du undrar, men varför då era mobila jäfflar? Ja. Jo, det ska jag berätta, för att vi behöver inspiration till den dagen vi ska göra oss av med alla våra män. Skoja.
Ja, men nu tittar psykopaten Tor Nordström fram här igen.
Du bara, Reddit hade rätt.
Ja.
Nej, men MTS, det finns flera studier på det här, det är faktiskt kopplat till just män, närmare bestämt till kvinnors upplevda hot från män, eftersom det här är något som tyvärr är väldigt närvarande i varje kvinnas liv. Hotet om eller rädslan för att utsättas för fara av en man eller en okänd man, så kan konsumerandet av true crime, det kan vara som ett sätt att lite grann kontrollera rädslan. Att vi lär oss saker om fällor man ska undvika och så vidare, så det kan betraktas som ren självhjälpsresearch. Och vad är det som får oss att tro att det ens finns ett hot om våld från män? Ja, the proof is in the pudding. I den absoluta bulken av alla de här true crime-historierna så är det nämligen kvinnor som skadas och eller mördas av män. Men det är ju sannolikt inte hela förklaringen, för det finns ju också en ren frosseriaspekt i det här, att det är väldigt tillfredsställande på något sätt att föreställa sig det värsta man kan och sen försöka leva sig in i det en stund. Och om det har terapeutiska syften att möta sina rädslor eller om det bara kittlar någon djur i styrelse, det får jag nästan låta vara osagt. Det kanske är både och.
Ja, kanske. Men om det står för att låta som någon så här männenist som är så, det är synd om killar också, så är det ju konstigt att män inte tilltalas mer av true crime än de gör då, eftersom det faktiskt är så att fler män än kvinnor mördas generellt, utsätts för våld generellt mer än vad kvinnor gör, i alla fall vad gäller sådana här.
Men det kanske liksom handlar om vilken typ av historier och vilka situationer, att kvinnor kanske mer utsätts för den här typen av ganska makabert våld, såna här galna historier.
Så kan det vara.
Vettlöst våld.
Absolut. Men jag menar, även då om liksom män så här generellt mördas mer och hamnar i liksom överfallsrån, varför har inte vi något så här behov av terapeutiskt poddlyssnande för att förbereda oss för en sån situation? Men det är också intressant att liksom de här true crime-historierna har en tendens att sympatisera med förövaren och hitta förklaringar till varför mördaren blev som han blev. Man pratar om så alkoholiserade föräldrar, barnhem, han var mobbad i skolan och så vidare. Så kan det inte bara vara så att kvinnor i regel är mer intresserade av true crime för att de också är mer intresserade av psykologi och typ mänskligt beteende? Medan killar bara gillar så här skräckfilmer där en snubbe med typ motorsåg eller en handborr bara mejar ner en massa människor utan en jävla massa tjafs och analys. Bara gött blodsplatter.
Ja, just det. Jo, men det är jag helt övertygad om. Alltså att kvinnor är mer intresserade av psykologi och mänskliga beteenden. Det är jag övertygad om. Anywho, man kan ju också ställa sig frågan om det är så att den här trenden då med true crime har spilt över i någonting olustigt nu. Alltså det är ju ingen nytta att verkligheten inspirerar dikten, men nu inspirerar också dikten verkligheten, kan man väl säga. Det finns en krönika i GP där Johan Hilton skriver om en författare som heter Lisa Jewell och med hennes bok som marknadsförs som en ryslig historia i true crime-anda. Det vill säga att det är ett säljargument i sig, att den känns som att den har skett på riktigt.
Men är fiktiv.
Men är fiktiv.
Ja, men vad fan.
Ja, visst. Som ett frosseri i tragedier och blodig grymhet nu är liksom, ja, men det är helt normaliserat och inte något som behöver problematiseras vidare. Och det finns ju någonting att säga om det där. Och inte minst så är det väl tecken på det här, hur man har valt att marknadsföra och producera den här dokumentären om Peter Mangs som också finns på Viaplay, har du sett den? Ja, delar av den. Och du kanske också har sett hur det har rasats om den på senaste medievärlden.
Ja. Mest det.
Just det, just den här nämnda GP-krönikan tar ju upp det. Sydsvenskans Rakel Schuckri skriver om den, liksom Expressens Johan Holmberg, för att nämna några, och inte undra på, tänker jag. För till att börja med så har ju då reklamen för den här Viaplay-produktionen om den rasistiska seriemördaren, den har utformats på ett så vansinnigt tanklöst sätt. Man har alltså gjort som en poster av Mangs som vore han en spännande actionfilmsfigur, och som man satte upp i hela närområdet som han en gång de facto satte skräck i, alltså i Malmö där han verkade, utan någon som helst hänsyntagen till alla då efterlevande eller på annat sätt drabbade och deras trauman kopplade till Mangs. Så det är ju liksom då en poster där han ser så här spännande och mäktig ut liksom, du vet, med hakan ner mot bröstet och stirrar stint in i kameran och helt otroligt. Och sen så har man då producerat själva serien svindyrt, så här suggestivt, nästan true detective stämning och kokat en sjukt illasmakande soppa på en riktigt rostig spik. Eller vad tänkte du?
Jag håller med. Man kanske kan säga att bakgrunden till serien är ju att journalisten John Mork vill ta reda på om Peter Mangs mördade människor under den tid han bodde i Florida mellan 2007 och 2009. För vid den tiden hade han ju redan begått ett mord och ett mordförsök i Malmö. Och det mördades några personer i Florida under tiden han bodde där. Mm. Han ska också ha erkänt det vid något tillfälle, men man har inte riktigt kunnat pussla ihop det. Och liksom till sin hjälp har då den här journalisten framförallt en låt som Peter Mangs skrev, och journalisten sitter med liksom ett notark med låttexter och tonerna och sitter och letar efter olika ledtrådar. Precis. Och de är så otroligt långsakta.
Tillsammans med gamla bilder, Peter Mangs gamla bilder från den här tiden från USA.
Precis. Och han kallar honom genomgående för Peter i förnamn också.
Just det.
Alltså så, Peter, vad Varför blev det så här, Peter?
Precis, han har liksom intimiserat deras relation på ett märkligt sätt.
Ja, precis. Och de verkar nästan bli polare på ett jättekonstigt sätt. Och det finns väldigt mycket som är väldigt problematiskt med det här.
Ja, och inte minst att det är så spekulativt i de här morden som man hittar då lokalt i Florida som har skett under tiden Peter Mangs är där. Alltså kopplingarna till de morden och liksom där indicierna, det är så vagt och så svagt och så klent och så liksom, det är ju ingenting.
Är ingenting.
Han hittar ju ingenting.
Nej, och det är ju också, gör han ju till en, alltså den är otroligt, centrerar ju bara väldigt mycket kring den här journalisten. Mm. Alltså han är ju på slutet så är han ju lite ledsen över att han inte riktigt lyckas med någonting. Och då säger han så här, aha, oh, det var 5 år down the fucking drain. Så säger han inte, men det känns som att han vill säga så. Och liksom som om han är den som har drabbats värst av det här. Att det är liksom en personlig tragedi för honom, det här med Peter Mangs. Gud vad jobbigt det här är för mig. Som har lagt,
Så som ni hör, vi älskar den här serien.
Nej.
Det här tycker jag man kan spara sin tid på.
Ja, verkligen.
Måste man inte glo på For So Many Reasons. Och när vi ändå är inne på tips och otips så kan vi väl kliva in på vårt binge eller blä.
Ja, låt oss. Ja, men ska jag börja då?
Det tycker jag.
Ja, för jag har nämligen en binge.
Ja, men
det känns bättre enligt den dramatiska kurvan att vi börjar här.
Just det.
Och jag har sett att den helt underbara filmen Farväl Falkenberg har dykt upp på SVT Play. Mm. Och senast jag letade efter den var den helt omöjlig att streama. Jag har kollat överallt, för jag älskar den. Och det var Sveriges Oscarsbidrag 2006 och den kretsar kring 5 barndomsvänner som nu är 20-årsåldern som återförenas då i hemstaden Falkenberg under vad de kallar sin sista sommar.
Mm.
Det är alltså sista sommaren innan vuxenlivets krav verkligen sätter in. De är alla mitt uppe i den här perioden då det gamla livet är slut och det nya inte riktigt börjat. De vet inte riktigt vart de ska, ser helst bakåt, har svårt att släppa taget om det förgångna och sådär. En scen tar de svamp bara för att ännu en gång kunna känna någon så här barnslig berusning och fnissighet som man har blivit av med redan. Och de tjafsar med sina föräldrar som förväntar sig lite mer noggrannhet från de här slackersönerna och sådär. Och ja, den är intensiv och den är sorglig och ytterst sällan om någonsin har en svensk film berört mig som den här har. Verkligen. Och det är ett litet mästerverk. Så att det blir en binge såklart.
Underbart. Ja, vad kul att det är någon som har sett något bra. Jag har ju sett den lilla skitfilmen The Ruins på Netflix. Det är så man marknadsför den. Nej, det är inte. Det här är då en skräckfilm, men den heter The Ruins och den finns på Netflix. Men jag har sett den så att du slipper helt enkelt. Den handlar om ett gäng amerikanska turister på semester i Mexiko. Så vill de ha lite äventyr och så ska de ge sig ut på utflykt för att kolla in en utgrävning av ett gammalt Maya-tempel. Alltså en ruin av ett gammalt Maya-tempel. Och det skulle de inte ha gjort och så vidare.
Åh, nej.
Du kan inte ana vad som helst. Det var absolut slöseri av tid, så jag tänker inte slösa fler ord också på detta. Utan jag nöjer mig med att säga blä.
Ja, gör du rätt.
Mm.
Ja, men sista ordet i det här avsnittet blev blä då från dig.
Blä!
Ja, vad tråkigt att vi slutade i moll då där med ditt blä.
Ja, men vet du vad? Det finns det dur också, och det är att vi är tillbaka om bara en pytteliten vecka.
Exakt, och ni som lyssnar, om ni vill oss något under tiden så når ni oss på tvkollen@svd.se.
Mm.
Och glöm inte heller att vi nu finns i ett eget poddflöde.
Just det, precis. Så man kan ju hitta oss var som helst som man streamar sina podcasts. Alla titlar som vi har nämnt i det här avsnittet, de hittar du listade tillsammans med information om var du kan streama dem i avsnittsbeskrivningen i nämnda poddspelare. Flera tv-tips och recensioner finns precis som vanligt på svd.se/kultur och i nyhetsbrevet Bäst på TV.
Det här avsnittet producerades av Joanna Goretzka och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.